Många år har gått och på tegelbrukssängen synes bara några kullar av tegelrester, nu gräsbevuxna, liknande forngravar. Monument från en gången tid av arbete och företagsamhet. Och vi äldre har ännu i minnet landskapsbilden med den höga korsstenen med sin rök svävande mot skyn. Och i bakgrunden från astgången det alltid fanns båtar med namn som Primus, Per Brahe eller några boxerare med sitt framsläpp, bland annat Douglas Strålsnäs, anno 1947, Uno Norrbom. Fortida vägunderhåll. När man i våra dagar läser mängder av insändare i dagspressen om alla dåliga underhållna grusvägar kan man ej undgå att erinra sig när alla brukare av jord var skyldiga att underhålla alla allmänna vägar. Varje vägstycke var utmärkt med en vägsten eller vägpåle där gårdens namn var textad, vägstyckets nummer och vägstyckets längd. Vägsyn hölls i maj av länsman och två nämnde man de färdades med hästskjuts. Detta omfattade Hammarsin och Skärsins härad där det blir många vägmil. I vägkungörelsen om vägsyn kunde man läsa att vägen skulle grusas med grovt grus hela vägbanan med ett lager av minst 10 cm. Diken och vägtrummor skulle justeras, skymmande buskar och träd avlägsnas. Försumlig vägunderhållare åtalas och döms till böter eller fängelse. Om vägarna hade varit i det skick det är idag hade många av vägunderhållarna fått böta och en del av dem sittit inne och skakat galler. Men de ansvariga myndigheterna i Vägverket svarar väl att det är stor skillnad på den intensiva trafik som nu råder än i början av detta århundrade. Men efter första världskrigets slut ökades bilismen kolossalt med ökad fordringar på underhåll och mängder av grus. När man betraktar Vägverkets stora resurser med maskiner och lastbilar i jämförelse med lantbrukets järngrusvagnar för transport av grus i en grusfattig bygd. Det blev tunga och långa transporter till mindre gårdarna som hade klena dragare, ett par stutar eller en häst. Och en del hade ingen dragare alls. Många av de mindre gårdarna hade ingen utfartsväg till stora vägen. Det var en mycket betungande och orättvis skyldighet. Ännu idag minns jag alla de vägmärken för varje vägstycke med gårdens namn och längd. Vägen från klubben mot Östra Ryd hade följande gårdar sina vägstycken, nämligen Lodby, Finnersta, Jäversta, Högsta, Klockaregården hade 12 meters vägstycke, Prästgården 230 meter mellan Gårdebyvägen och Estavägen. Sedan kom Kommunistergården, Önstorp samt Hällegårdarna. Den första länsman som jag minns var en mycket lugn och diplomatisk man med ett gott förhållande till sin bygd. Likaså hans medhjälpare för detta, en soldat som var fjärdingsman. De talade aldrig om dagens makt och de väghållningsskyldige satt all heder i att hålla sina vägstycken i fint skick. Fjärdingsmannen hade ett standarduttryck när han kom med sin tillsägelse om vägen. Först talade han om väder och vind samt alldagliga händelser. Sedan sa han då, det är rysligt vad jag kör sönder vägen nu igen. 1917 blev de båda pensionerade. Den nya tjänstinnehavaren kallades nu landsfiskal, en man något obalanserad och temperamentsfull. Nu skulle det bli nyordning. Hade man makt så skulle man använda den. Som han kom norrifrån så hade han väl inte hört den heliga Birgittas uttalade att så länge det fanns envisa tyska och sköta bönder skulle världen bestå. Så kan hända att han ändrat attityd. Han kom snart att få erfara i sin tjänst deras kynne. Det blir många intermezzo och besvärligheter för honom. Där det blir många som åtalades för försummad vägunderhåll med böter som de flesta vägrar att betala. Då blir det utmätning och exekutiva aktioner som kungörelse måste läsas upp i kyrkan efter högmässans slut. Landsfiskalen fordringar på vägunderhållet tycks för lantbrukarna allt för orimligt. De hade ju mer att utskälta än att syssla med vägarna. Dessa exklusiva aktioner blir nästan ett folknöje med all möjlig drift av landsfiskalen. Här är några exempel på en gård där det förvaltas exekutiv aktion av landsfiskalen. En ko byts ut i försäljning, det gick trögt med buden. Sedan kvickheter och myndigheter riktas mot auktionsförrättaren så mycket tätare. Men när klubban fallit för sista budet 130 kronor lämnade köparen en tusenlapp. Mycket stora pengar på den tiden. Hela byalaget hade samlat ihop till den. Men som väntat var kunde inte auktionsförrättaren ge tillbaka. Han var ju inte beredd med så mycket växel. Det blev ingen annan råd än att skicka fjärdingsmannen till närmaste bank. Det tog 2 timmar. Under tiden underhöll auktionsbesökarna med massa kvickheter som gick ut över förrättningsmannen. Bland annat att ge sig ut för att vara auktionist och inte ha lite växelmynt. Nästa förrättning skulle 2 kor försäljas exekutivt. Det gick bort för 430 kronor. Mycket bra pris på den tiden. Köparen stegrade fram till landsfiskalen med en bläckkruka fylld med små pengar som denne först vägrade ta emot. Men alla närvarande protesterade, det var ju igång bort mynt. Och köparen tillade generöst att bläckkruka fick han behålla. Det var ju besvärligt och tog lång tid att räkna dem. De fick inte gå in utan fick stå ute i snårblåsten. Det var i november månad. Medan besökarna hånade dem att nu kunde ha landsfiskalen fått lite växel till nästa auktion. En annan gång var landsfiskalen jämte fjärdingsmannen på väg till en mindre utgård för utmätning av en ko för utdömda böter. Det var långt in i skogen, ingen väg utan de fick följa en stig. Men de som de hade någon lokalkännedom var de ovissa om vägen, men så fick de höra en man som arbetade i skogen. De frågade honom om rätta vägen. När han visat dem till rätta sade han, jasså, ni ska till torparen en för utmätning. Ja, då har ni allt åtagit ett jävligöre. Det var nämligen ägaren själv. Men de kände honom inte. När de kom fram till torpet träffade de torparmor som följde dem till ladugården, men där fanns inte det minsta spår efter någon ko. Torparen hade den inhyst hos en granne tills faran var över. Landsfiskalen blev allt rödare i ansiktet av ilska efter en långa vandring i skogen. När de sedan gick in i stugan för att konstatera att det inget fanns av värde, så blev humöret inte bättre när torparmor föreslog att de kunde ju ta hönsar som gick upp på laggårdsbacken i 30-tal. Men det var ju omöjligt att fånga in dem för att sätta röda lappar på dem. När vägsynen hade verkställt på våren var det många vägunderhållare som fick utdrag av synprotokollet om bristande underhåll. Många blev ålagda att påföra mer grus till eftersynen för att undgå åtal. En småbrukare med ett vägstycke på 7 meter blev ålagd att lägga ut 20 kubikmeter, antagligen något skrivfel. Först tänkte han tala med landsfiskalen, men vågade inte. Antagligen skulle han bli utkörd från expeditionen utan att få säga ett ord. Han hade rådgjort med sina grannar. Då det erbjöd sig frivilligt och utan kostnad att köra grus till vägstycket. Följden blev att vägen blev blockerad av allt grus. Landsfiskalen fick på egen bekostnad göra vägen farbar. En av de största lantbrukarna i orten nonchalerade landsfiskalens påbud och skötte vägen efter sitt huvud. Det blev många kontroverser däremellan, där landsfiskalen för det mesta kom till korta. En dag när de höll västersyn hade inte lantbrukaren verkställt det åliggande som vägsynen påfört honom. Eftersom gården låg alldeles in till vägen beslöt landsfiskalen att åka upp och tala med vederbörande om vägunderhållet samt hans skyldigheter. Middagsrasten var slut. Lantbrukaren stod på lagersbacken med sina anställda och talade med dem om arbetet. När landsfiskalen med sina vändmän kom upp åkande till gården, de gick av vagnen och landsfiskalen tog till orda med skarpa förebråelser för hans försumlighet och hotade med lagens strängaste straff. När han håller på en bra stund måste han hämta andan. Då passade lantbrukaren på tillfället med ett par ord, nämligen: ta och släng på den där hösäcken och åk iväg. Det var ju en grov missfirmelse av tjänsteman vid två nämndemans vittnen. Det blev åtal och inkallelse till tinget. Alla hans kollegor och gårdsbor trodde säkert att han skulle dömas till böter. När målet som införs tingsrätt var det många grannar med flera närvarande som åhörde. När domaren läste upp anklagelsen frågade han svaranden om han erkände att han kallat landsfiskalen hösäck. Han förnekade detta. Det var till sina anställda som fått order om sitt arbete. Han tyckte att det inte var onödigt att de skulle lyssna på landsfiskalens utläggningar mot honom. Nämndemännen kunde intyga att rättaren höll en hösäck i handen. Följden blev att åtalet ogillades. När landsfiskalen sedan blickade ut över rättssalen möttes han av många skadeglada ansikten. I början av 20-talet ökades bilismen mycket och landsbilarna blev allt större samt tyngre, med stora påfrestningar på vägarna som var smala, krokiga och många branta backar. De var ju byggda för hästfordon. Allt detta skulle landsfiskalen övervaka med hjälp av fjärdingsmannen. Det blev många kontroverser. De skulle övervaka att höra följde trafikbestämmelserna om hastighet, om vikt. Bland annat var bilförarna skyldiga att signalera i varje vägkurva. Så blev det många åtal, en del var väl berättiga, en del onödiga. En vanlig dikekörning behandlade han som grov vårdslöshet. Eftersom han mesta tiden måste färdas på vägarna tog han körkort samt blev bilägare. Men som han var mycket opraktisk blev han aldrig någon rutinerad bilförare. När han kom åkande på vägarna med sin bil var det ett stort nöje att veta landsfiskalen med att ta skydd bakom ett kraftigt träd eller någon stor sten. En dag åkade han köra av vägen med påföljd att bilen rullade runt och blev liggande med hjulen i vädret. Följande dag kunde man i årstidningen som han var okontant med läsa: landsfiskal på vådig färd, av någon underlig anledning och bilen av vägen, slår runt och blir liggande på taket medan förare kröp ur bilen, välbehållen men något omskakad. Vägen var rak och bred vid olycksplatsen. Vid en tjänsteresa genom en by på en mindre väg med en lång och brant backe med en grind mitt i backen. 30 meter därifrån stod en äldre man. Landsfiskalen vevade ner bilrutan och ropade med hög röst: öppna grinden! Men inget hände. Mannen började stoppa sin rökpipa. Då skrek han ännu mer: ser ni inte vem jag är? Jag är landsfiskal i det här distriktet. Mannen tände sin pipa och drog några bloss. Sedan sade han: jag ger fan i vem du är. Jag är backstugsittare i det här distriktet. Nu fanns ingen annan möjlighet än att gå av och öppna grinden. Det var inte lätt att starta bilen i den branta backen för en ovan bilförare. Det kunde bli motorstopp på bilen. Han kunde gå baklänges i den branta backen. Varför han måste leta upp en sten och lägga för bakhjulet. Och samma sak när grinden skulle stängas. Sedan landsfiskalen åkte därifrån kom mannen ut och öppnade grinden. Den hade inte varit i bruk på 5 år. På grund av en ägodeling var den obehövlig. I början av 30-talet blev fordringar på underhåll av vägarna allt mer pressande och de vägunderhållningsskyldiga tålamod var vid bristningsgränsen och landsfiskalen nära sammanbrott. Nu fick det allmänna överta vägunderhållet med vägstyrelse i varje härad som utgjorde ett vägdistrikt med vägmästare och fast anställda vägarbetare. ”50 år som jordemor”. På förslag av greve Fredrik Strömfeldt Hyrlinge att anställa en barnmorska i Västra Husby församling. Det var långt innan barnmorskinstitutionen allmänt införts i landet. Till innehavare av denna tjänst antog nyexaminerade Helga Almgren att tillträda tjänsten 1872. Hon var född i Vreta kloster, dotter till slussvaktare Almgren. Årslönen var 75 kronor jämt ett bostadsrum som uppläts gratis av greve Strömfeldt vid Nobo. Det jämte skulle varje familj som anlitade hennes tjänster erlägga en avgift av 1 krona och de bättre bemedlade 3. I många fall kunde de fattiga familjerna ej betala något, ibland fick hon taga med av sitt eget linneförråd. I början av sin tjänst mottogs hon av en viss misstro på hennes duglighet och erfarenhet. Hon var ju så ung mot de gamla kvinnorna som fött många barn själva och tjänstgjort som jordemor. De kände sig förbegångna. Det var mycket kvar av vidskepelse, ceremonier och besvärjelser som skulle iakttagas seder ända från medeltiden. Det var deras uppfattning långt viktigare än det hygieniska. Men hon vann snart mödrarnas samt familjernas förtroende, både fattig och rik, med sitt lugn och ljusa tillförsikt. Eftersom de mesta var underlydade under hyrlinge, datorer, torpare och arbetare, därför var det ingen som vågade något annat än anlita den i tjänst varande barnmorskan. Efter några år bildade hon familj tillsammans med fjärdingsmannen, snickare och senare kyrkovaktmästare. Deras hem blev i den nybyggda kyrkskolan som blev färdig 1889. I deras äktenskap föddes 3 barn vilka ökade hennes arbetsbörda betydligt. Själv ansåg hon att det var nyttigt i hennes yrke med denna erfarenhet, vilket innebar större förståelse för kvinnor som skulle föda barn. Efter sitt giftermål med Johan Johansson benämndes hon i dagligt tal av befolkningen med tilltal frua. Det var en ansvarsfull tjänst i de små, låga, mörka, dragiga stugorna med dålig belysning och sådan lyx som vattenledning eller varmvatten fanns ej, men ofta rikligt med barn. Enligt hennes instruktioner måste hon vara kvar minst 2 dygn om ingen annan förrättning var nödvändig. Man kan ju förstå att det var inte blev någon ro eller vila under denna tid i de överbefolkade stugorna. Det var en ansvarsfull tjänst med många problem vid en del av förlossningar med komplikationer som hon måste klara av ensam utan att kunna rådgöra med läkare. Det fanns ju ingen telefon. Det var bara ett fåtal mer förmögna som kunde anlita läkare, men de var på den tiden mycket oerfarna på detta område. De var väl mer ett moraliskt stöd och ett delat ansvar. Det fanns ingen förebyggande mödravård som i våra dagar med tillgång av vetenskap och medicin. Därför hände det under dessa år att modern dog under förlossningen samt lämnade en stor barnskara moderösa. Vid sådana tillfällen lämnade hon hemmet med sorg i sinnet och med en känsla av mänsklig otillräcklighet. Men livet måste gå vidare. Andra hon hem väntade på hennes tjänster. Många hem hon besökte måste hon även sköta husmors dagliga sysslor, matlagning, städning och massor av tätt, utrusta barnen som skulle till skolan. Allt arbete som hon utförde frivilligt. 1906 var det tid för henne för flyttning igen till det nybyggda ålderdomshemmet Sobliden. Det är en lägenhet på ett rum och kök i övervåningen, avsett till tjänstebostad utan någon som helst bekvämligheter. Det mest anmärkningsvärda var att hon inte hade någon telefon under hela sin tjänstetid. Under hennes långa tjänstetid fanns väl inga vägar och skogsstigar som inte hon färdas i, ibland gående samt med alla slags fordon från parhästar med levereklädd kusk, arbetsvagnar, förspända med oxar, enbestutare eller till och med körbara kor. Till yrket hörde även vaccineringen mot smittkoppra, men eftersom det var ett klockare fadén i församling som utfört detta arbete i många år, han hade blivit gammal, han var inte var så noga med renligheter. Det sades att han använde en vanlig fickkniv vid operation med påföljt att såren blev infekterade med onödigt lidande för barnen och besvär för mödrarna. Dels blev han med åren allt mer temperamentsfull. När mödrarna protesterade mot hans behandlingsmetoder utbröt han i svordomar och ytande. Först 1904 när Fahlén dog fick barnmorskan verkställa detta med lättnad för barn och mödrar. En färd hon ej glömde var natten till den 22 april 1974. Hon hade blivit kallad till ett torp under Hyringe på gränsen mot Östra Ryd till skrivarens farfar, livgrenadjären Sköld. En granne och kollega från Vena, grenadjertorp, som heter Vän, som var hästägare. Hästens namn var Saren. Han var inte vacker men berömd för sin snabbhet i orten. Med en viss bävan steg hon upp i hans vagn. Det gick ju en hel del rykten om hans vilda färder. En gång på hemfärd från torghandeln i Norrköping en mörk kväll hade han kommit i full fart i backen mot kanalbron. En båt hade nyss passerat bron. Brovakten hade inte hunnit att få igen bron fullständigt. Hästen hade ingen möjlighet att stanna utan hoppade över öppningen i bron samt spärrbommen och träflisorna flög omkring den förskräckta brovakten. Själv berättade brovakten att han om sin upplevelse där han stod i mörkret, hur gnistorna rök om hästhovarna samt lukt av svavel. Han trodde att det var hinjakta som var ute för att hämta någon människosjäl enligt folktron. Efter en färd på 45 minuter, vägen var gropig, stenig, inget vägunderhållning på den tiden, utan de vägfararna fick gå av sina vagnar och lägga de lösa plankorna till rätta innan de kunde åka över bäckarna och dikerna. Men när hon kom fram till Soldattorpet i mörkret och kände fast mark under fötterna tackade hon för synen för den vådliga färden, att hon oskadad med sin väska kommit fram med sin viktiga utrustning. I Soldattorpet fanns 5 barn och nu skulle det bli tillökning. Det blev en överraskning med tvillingar, 2 pojkar. Det blev trångt i stugan. De döptes till Otto och Oskar som blev min fader. Han blev sin födelsebygd trogen. Även åren gick och han blev vuxen, blev soldat som sin fader på Norrborote. Kompanichefen bestämde att soldaten skulle bli efter roten Norrbom. Han gifte sig så småningom och fick 5 barn som Helga Johansson hjälpte till världen. Även som vän besökte hon vårt hem många gånger tillsammans med sin make som under långa tider var arbetskamrater. Så han hade mycket kontakt i föreningsrörelsen. Många år har gått sedan hon slutade sin tjänst 1922. Men ännu finns många av hennes barn kvar i livet i andra och tredje generationen. En del av dem besöker väl någon gång sin födelsebygd, kyrkogården, och finner hennes namn på en minnessten och skänker säkerligen hennes minne en tacksam tanke. Där var ju hon, den första människan i denna kalla värld, som med varm och varsam hand vårdade oss och följde med ett intresse hur vi lyckades i fortsättningen i livet. Med deltagande i motgångar och med glädje när det gick bra. Under hennes många tjänstår hörde man aldrig någon krav på löneförmåner, bostad eller semester. Alltid var hon redo att hjälpa sina medmänniskor med råd och dåd. Vad hon lärde oss under sin levnad med sina handlingar samt sin levnadsvisdom var detta att vi människor inte bara ska leva med varandra utan för varandra. Minne av ett kyrkobesök 1885. Enligt en kyrklig förordning från forna dagar som tillämpades även in på 1900-talet var att alla gravida kvinnor var orena och fick ej besöka kyrkan förrän efter en viss tid, efter nedkomsten, då de skulle kyrktagas. För en del uppfattades det som en heder, men för de mesta som ett tvång. Men för den ogifta modern var det en fruktansvärd upplevelse av skam där de fördömdes för sin synd med en straffpredikan inför församlingen. Det var 1885 då jag deltog i konfirmationsundervisningen i Borgs församling. Då man måste deltaga i gudstjänsten varje söndag. Jag hade långt till kyrkan från ett torp Baggetorp under Årsätter. När jag kom fram till kyrkan hade det redan ringt samman. Jag gick in i en bänk avsedd för Borgs säteris underlydade. Grevskapet satt i högra sidobänken när de bevistade gudstjänsten. Jag tittade på nummertavlan, vände blad i psalmboken. Det var ovanligt tyst i kyrkan. Det var nästan fullsatt. Det var en ung kvinna, ogift, som fött ett barn. Hon skulle nu kyrktagas. Hon hade nyss gått fram stora gången in i sakristian inför alla människors ögon. Alla visste vad som skulle hända. Församlingen var i förväntan inför denna akt. Det var tyst som efter en död. Kantorn satt vid sin orgel. Varför tog han inte upp salmen? Det var ju länge sedan det ringt. Just då öppnades dörren till sakristian och en av kyrkovärdarna förde fram den olyckliga kvinnan till en särskild bänk längst fram i kyrkan där hon inför församlingen skulle kyrktagas. Hon skulle här dömas av kyrkans makt för sitt lättsinne. Hennes ansikte var fylld av gråt och skam där hon satt inför alla människor. Hon visste inte var hon skulle vända sina ögon. Ingen psalmbok hade hon att titta i. Där bönen stod som prästen läste. Se i Herren till att denna kvinna som din ordning överträtt och dina bud och stadgar lättsinnigt brutit. Förlåt henne denna synd. Sedan följde en lång strafftal. När hon kom från altaret sjönk hon ihop i sin bänk som en brottsling som fått nåd. Sedan brusade tonerna av salmen med en text som verkade som en ironi. O, hur ljuvligt äro dina boningar, Herre, ditt tempel och din kyrka där min själ får styrka. I en del församlingar fanns en så kallad horluva som prästen satt på huvudet på synderskans huvud under akten. Men det var inte alla som ställde upp i kyrkan till skam för sina synder. De som hade tillgångar samt lite högre ställning i samhället, de kunde och vågade trotsa kyrkan. En del skänkte pengar till kyrkans förskönande. I de flesta fall användes sådana medel jämte andra böter för andra förseelse att vitsyka kyrkan utvändigt. Det fanns ett ordstäv som bland annat sa ju mer synd i en församling ju vitare kyrka. Endast de fattiga som inget skydd hade, bland annat föräldrelösa flickor som vid 12 års ålder kom i tjänst som piga, oerfarna om livets, helt utlämnade, hade inget eget rum där de kunde låsa om sig. För det mesta var deras plats i köket där alla gårdens folk hade tillträde dygnet om. Jag tror inte att någon flicka frivilligt medverkade utan mer eller mindre våld. I en del fall var det husbonden själv. Det finns mycket i vår fäders kyrka av handlingar, påfund och seder, maktmissbruk